Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och där var vi igång med den här höstens avslutande avsnitt för Duo SSL. Hur läget du då?
Det är bra, tack. Jag har ingenting att sådär anmärka på direkt. Hur mår du? Jag vet ju att du har åkt på en liten smäll här tidigare, men du har väl börjat repa nu, va?
Det stämmer bra. Jag åkte på... Så är det. Jag åkte på en värre förkylning faktiskt. Efter julfirandet här kom vi hem, så var det målet dåligt. Så jag har varit sjuk de senaste dagarna, men nu har jag faktiskt repat mig. Mår nästan till 100%, så det är väldigt skönt att vara på banan. Väldigt dagom till nyårsfirande som kommer här också.
Härligt, det är bra tajming ändå. Nu kan vi ta det här året till hamn och sammanfatta det. Jag är väldigt glad att vi får ihop det här nu när vi spelar in det här sista självande dagarna här. Och så jag ser fram emot det. Det känns som det var ett tag sedan vi körde, va? Det var väl Wiströms avsnitt?
Precis, det var... Ja, nu börjar det bli 1,5 vecka sedan, tror jag. Var ju inget avsnitt som... Det var inget vanligt avsnitt som kom ut nu i början av veckan. Det var ingenting vi annonserade om heller, så det var ju bra jobbat av oss där. Men det här har väl varit planen hela tiden, att vi skulle få till ett sammanfattande avsnitt av hösten och det här året och liksom... blicka lite framåt mot vad som kommer närmast här på vårkanten också. Men det skulle bli kul. Vi siktar högt med det här avsnittet. Jag vet inte vilket ordning det är heller. Är det 25?
Jo, enligt mina beräkningar så ska det vara det i alla fall.
Ja, men gött. En någorlunda jämnt siffra, så det är bra. Men du, vad ska vi liksom prata om då? Vad har vi tänkt i det här avsnittet? Kan du berätta?
Jo, tanken med det här idag då, det är väl att vi ska försöka sammanfatta den här höstsäsongen som har varit. Och vi har tillsammans plockat ut ett par listor här. Vi har gjort varsin ranking på de 15 bästa spelarna i respektive serie som vi tycker har varit bäst under höstsäsongen. Kort och gott. Och det är väl inte, det finns ju inte så många kriterier där egentligen. Man ska väl ha gjort en handfull matcher i alla fall för att kunna noteras i det här. Helt enkelt inte så mycket VM och sånt där räknas inte in. Utan det är helt enkelt hur de har presterat i SSL. Sen är det väl ett par, vi ska väl utse någon slags halvtidsrookie, tror jag. Någon som ligger bra till i rookie-sammanhanget. Som vi lyfter fram. Och sen kan vi titta närmare på lag som har överraskat både negativt och positivt. Och där har vi väl ett par stycken var, tror jag, som vi vill lyfta fram lite. Sen det sparar vi väl till senare i och för sig. Vi ska väl börja med att gå igenom lite nyheter och lite sånt där som har gått. Det har ju spelats omgångar här sen vi sist hördes, och det ska väl spelas ikväll också någon match sådär, så att det finns ju lite att prata om. Först och främst så ska vi väl foka lite på vad som har hänt på nyhetsfronten, och det har ju varit en del inställda matcher, och då tänker jag väl framförallt på Karlstads match här mot
Karlstad Nacka där, va, i damernas.
Ja, men exakt, stämmer bra, vad jag funderar på. Den har blivit uppskjuten. De skulle spela den i, vad var det, i söndags, va? Tror det var. Så att där upptäcktes det ju coronafall, och det blev ju tyvärr så att de fick skjuta upp den. Och även Djurgården har ju varit väldigt hårt drabbade av corona och andra sjukdomar. Har det ju låtit som i det läget. Och det var väl en ganska uppgiven Roger Östergren som snackade lite med Expressen efter matchen där nere i Mullsjö när de åkte på en tung förlust.
Östergren som har väl haft anledning att vara uppgiven över annat än bara corona den här säsongen, kan jag tänka mig, eller? Det är väl, han har haft en skaplig uppförsbacke att jobba med.
Ja, verkligen, med det laget som han hade från start och sen även frånvaro på viktiga spelare, så har det ju varit omöjligt uppdrag nästan att försöka få det här laget att hålla sig kvar helt enkelt. Men de har ju spelat som förväntat också. Jag menar, det är varken bättre eller mer eller mindre än vad man hade förväntat sig också. Så att, det går ju inte att hänga Roger Östergren för det här, utan det är, som vi var inne på, det är väl, det skulle bli väldigt svårt för Djurgården, och jag såg väl personligen ingenting som talade för att de ska klara sig kvar, för det kräver ju att de ska vara bättre än två lag och två andra lagen här sen, och det är de ju inte.
Alltså det är närmaste man, ja, det närmaste är ju Hagunda då. Hagunda och Sirius då. Sirius kan man ju absolut, känns ju som det hugget som stucket i en match just nu liksom, vem som skulle vinna det. Och Hagunda har ju haft gjort starka resultat utifrån förväntningarna, men det är fortfarande ganska lång tid kvar på säsongen, och just ja, det är fortfarande inte helt klart för Djurgården, tycker jag i alla fall. De har, ja, som jag sa, det är mer än halva säsongen som återstår, och Hagunda har i talande stund i alla fall en match mer spelad där, så ja, man har ju fortfarande möjligheter att göra någonting här. Hagunda har ju haft det kämpigt, även om man har plockat 12 pinnar nu. Så. Och även om det är mer än vad man kanske trodde, så är det fortfarande en lite kämpig säsong för det laget också. Det är inte så att man har, det är inte så att de har imponerat jättemycket på mig så med sin lagbredd. Liksom. De har ju en formation som gör det åt dem, även om nu på slutet har det ju faktiskt kommit en del från en sån som Jonathan Blomqvist också. Och det har ju varit välbehövligt att man haft mer än den första formationen med Jansson och Abrahamsson och Åkerfeldt i spetsen som gör det liksom. Så det är jättebra, och det gör ju att man kan vara med och hota i matcherna på ett helt annat sätt också. Jag skulle fortfarande inte sätta dem så pass långt för Djurgården. Jag tycker Djurgården, ja, nu ska inte det avsnittet handla om Djurgården så, men vi kan ju ändå sammanfatta liksom vad de har gjort hittills den här säsongen, och stundtals så visar de ju att de kan, att de är med och spelar på den här nivån liksom. Men det räcker ju sällan över 60 minuter.
Nej, det är väl det som krävs för att de ska leverera, eller för att de ska kunna klara sig. De har inte råd att spela bra innebandy i 15-20 minuter. Det lär de ju orka göra och klara av i 60 minuter, men jag tror verkligen inte på någon positiv förändring här överhuvudtaget. Halva serien spelad, nu är det vårkanten kvar. Jag förstår inte hur det ska räcka med de här spelarna. Det är fortsatt så att Sirius är ju favoriter i den bottenstriden, och i de lagen möta så tror jag ju mer på Sirius fortfarande. Hagunda har mycket bättre spelare. Det är helt annan maskin, en helt annat lag som är sammansatt med en kärna av spelare som har rutin från högre, från SSL tidigare. Ganska nyligen i Jansson och Åkerfeldt till exempel. Det är ju Hagunda och Jönköping man ska passera. Jag förstår absolut inte hur det ska vara möjligt för Djurgården. Jag tror att det blir jumbo, raka vägen till Allsvenskan, ta omtag, och sen så kommer det nog dra igenom och se Djurgården i SSL igen. För det krävs ju en helt annan satsning av en förening än det som har gjorts här. Och det, jag tycker det ser mörkt ut. Jag tror våren kommer fortsätta i samma anda som hösten löper på här.
Det är kul att vi har lite olika åsikter om det. Men fine.
Apropå Djurgården som de mötte Mullsjö, så tänker jag att vi hade ju två 19-åringar som var med där i Mullsjö som fick klä sig tröjan. Ena för första gången och andra, och det var för kanske andra matchen där. Noah Johansson och Joel Ekström från Lerum i Allsvenskan som fick göra en match där i tredje formationen med comebackande Gustav Irman på flyern. Vad din bild av de grabbarna?
Nej, men det är ju två serier som är slående 19-åringar som Mullsjö lyckats få till sig på dubbellicens. Och de har ju liksom, de har ju visat varför de är så pass hypade också. Ekström hade ju lekstuga redan förra säsongen som 18-åring i Allsvenskan. Och visar ju att hans spelstil funkar bra även på den här nivån. Johansson hade ju en match redan tidigare spelad i serien och han hade en assist då också. Så även han är ju inte en... jag vet inte hur man ska, om man ska värdera dem båda i det här läget liksom, men det är två ytterst talangfulla spelare som tydligen Mullsjö lyckades få till sig i konkurrens med andra föreningar också. Och jag tror att det har varit väldigt bra för Mullsjö att kunna få in dem utan att liksom behöva köpa någon spelare liksom, eller sådär, utan de har kunnat plocka de här killarna från Lerum under säsongen. Jättebra träningsmiljö tror jag för killarna också att vara i med tanke på den nivån som Mullsjö ändå är på, vilka killar de har i laget och sådär. Så det är väl, ja, det känns ju som en superbra lösning. Man är inte förvånad över att de har tagit det så lätt, den här omställningen till SSL.
Nej, ska vi säga det, att det känns som att de flyter på ganska bra för dem. De får spela en ganska skyddad miljö i den här tredje formationen, förväntas ju ingenting av dem egentligen. De ska gå in, men Ekström, jag tycker om stundtals hade lekt. Nu är det just Djurgården som jag sitter och rackar ner på, men de hade ändå, jag tyckte det såg väldigt fint ut i den matchen, och stundtals hade de ju show. Ekström gjorde väl 4 pinnar och sånt där. Och det har ju diskuterats huruvida hans framtid ser ut, framförallt han är väl den stora fixstjärnan i Lerum. Noah Johansson är ju lite mer dålig, men de har ju spelat ihop väldigt länge tillsammans i en kedja. Ja, min fundering är väl, alltså, får vi se dem i Mullsjötröjan fler gånger den här säsongen?
Svårt att se varför de inte skulle vara med fler matcher.
Det är väl bra för Mullsjö, som du säger, också en bra lösning. De har ju väldigt ont, de har ju gått väldigt hårt. De har ju tappat Jesper Sankell till exempel. Kim Ganevik har varit borta nu och Felix Karlsson har ju lämnat också, så de har ju tappat rätt mycket bredd. Det känns som att få in de här två då, det känns väl som det borde väl stå väldigt högst, väldigt långt upp på deras lista att försöka få till någon mer permanent grej med de här killarna.
Jag tänkte säga det, alltså beroende på hur säsongen går för Lerum också i Allsvenskan, så tror jag att vi kommer kunna se fler framträdanden i Mullsjö. För de har väl, där tror jag inte de vet sig själva de bästa förutsättningarna för att ta en topp 4-placering i alla fall, vilket är deras mål. Så ja, jag tror absolut att vi får se dem fler gånger. Och det kan man ju hoppas på. För det är lite lättare att se SSL-matcher än allsvenska matcher. Jag vet inte hur det står till med dig, men jag har inte lust att lösa en prenumeration för att se de allsvenska matcherna. Så jag antar att man får nöja sig med SSL-matcherna i dagsläget.
Mm, absolut. Det har ju spelats, sen vi sist pratade, ganska många matcher. Flera omgångar. Vad är det för resultat som vi har med oss nu som vi borde lyfta fram? Jag var ju och kikade på en match senast igår. En seriefinal. Där fanns det ju lite godbitar faktiskt.
Ja, men kan du inte berätta där då? Det var, om man nu ska vara över tydlig så, alltså picks på Torengruppen du kollade på, eller?
Ja, precis. På förhand så kändes det som en klockren onsdag kväll att spendera. Och jag blev ju inte besviken, kan jag säga, efteråt. Det var en otrolig urladdning, skulle jag vilja säga. Pixbo gick väl, som många säkert redan vet, segrande ur det där. 8-4 till slut blev det. Och jag var... jag vet inte riktigt om jag hade förväntat mig det. Absolut inte hemmaplan för Pixbo. De kan vara otroligt starka, men jag hade kanske inte vågat tro på det ändå med tanke på hur överlägsna Torén har varit den här säsongen. Så att jag vet att jag skrev till dig efter matchen också där och du var ju lika förvånad som jag.
Ja, men kan du inte försöka beskriva vad var det som, hur lyckades Pix på vinna mot Torén-gruppen?
Nej, men man lyckades ju neutralisera. Dels hade man i alla fall första halvan, kanske 40 minuter till och med, hade man ju väldigt mycket bollinnehav. Och jag tror systrarna Kauppi rörde ju knappt bollen på hela första perioden. Och där måste jag ge det jättestort cred till Pixbos backa framförallt. Otroligt lugn med bollen. Och liksom en extrem kyla. Ida Sundberg, Löramannina, var hur bra som helst. Florina Marti likaså. Jättefin med bollen. Löste en stor del av den höga press som Thurén kör med och som har lönat sig väldigt många gånger för dem. Där fick de inte riktigt utdelning på. De skapade ett par vassa lägen i första perioden, men de lyckades inte riktigt sätta det. Hade de satt det så hade de haft en ledning med sig, tror jag, in i andra perioden. Men där fortsatte det lite grann i samma stil, tycker jag. Pixbo var å andra sidan väldigt kliniska och var ju de som straffade istället åt andra hållet, kontra in ett par fina. Och då måste jag lyfta fram den kedjan med Emma Stenberg och Kajsa Elm och Klara Loneberg. Extremt bra och vass. Alltså, Stenberg tycker jag har tagit jättemånga steg och är så otroligt farlig i, ja, ytan framför mål helt enkelt. Så Pixbo straffade ju Thurén i spelvändningar rätt hårt och blev ett par markeringsmissar. Och där var det framförallt den finländska femman som var inne med Kauppen, med Kippele. Myra Aggestål var där. Nelly Ögren fick ju chansen också i den formationen, men sen skedde det lite lokaler där. Men det var väl framförallt de som straffades ganska hårt. Och det är ju inte bra att det är den femman som ska leda laget. Får ju absolut inte gå minus. Sen är det värt att notera att två av Thoréns mål kommer till i PP. Efter att Pixbo onödigt, tycker jag, hade satt sig själva i en dålig sits och tagit onödig utvisning helt enkelt. Så att Thorén gjorde ju två spelmål. Pixbo fick ju ingen special teams med sig, så att de vann ju 8-2, tror jag, om man tänker så. Sista kassen var ju öppen mål där Kajsa Elm kom fri. Men Pixbo stängde ner Thorén väldigt hårt och de fick spela mycket på utsida. Och sen hade de har ju världens bästa målvakt, Lara Heine. Alltså. Hon var ju helt otrolig igår också, hade någon tv-räddning där hon slänger sig. Så hade inte hon stått så hade det varit en jämnare match, helt klart. Men Pixbo var ju extremt bra och kompakta och spelade med väldigt stort tålamod. Och sen när de väl fick chanserna så satt de ju. Stenberg har jag redan nämnt. Denisa Ratajova hade ju någon aktion där hon plockade ner någon boll. En hög boll från Marti, tror jag det var, och så slår hon in den liksom på halvvolley. Det är liksom ett konstverk, bara det. Mia Karjalainen av alla tror jag också drömmer till någon så här halvvolley. Det känns som allt gick in nästan. Det är intressant att se hur Thorén studsar tillbaka, för det känns som det tog bara så här kort efteråt. Känns som att det var inte så klart. Det var inga lätta huvuden, det var ganska tungt. Samtidigt är det ju så här att ska de förlora någon match på en säsong så är det väl en bortamatch mot Pixbo, tänker jag. Men det kändes som den tog ganska hårt ändå.
Ja, alltså det kan jag ju förstå liksom. För nu har man ju under ett par säsonger har det blivit allt tydligare och tydligare att det är de här två lagen som alltså det har ju blivit så tydligt med den här med att Thorengruppen är ettan och Pixbo är det näst bästa laget. Och det kan jag tänka mig att, som du säger, man förväntade sig inte att, även om det är på bortaplan mot Pixbo, och Pixbo är hemmalag, man tar emot Thorengruppen, så tror jag ändå att Thorengruppen själva kanske inte räknar med det, men är ganska övertygad om att den här matchen ska vi kunna vinna. Och jag vet inte hur säkra Pixbo var på seger, men Det här ritar ju för oss utifrån sett, för oss andra utifrån, så ritar det här om kartan lite. Nu värderar vi inte det här. Det blir ett annat styrkeförhållande. Vi kommer inte värdera de här lagen på samma sätt här efter. Det rör ju till det lite i skallen och framförallt i tabellen. Där Pixbo har slagläge att ta första platsen. Så det här är ju det här var ju en jättebra seger på det sättet, tycker jag. En jätteuppfriskande.
Vi må in i det nya året med det här också, kan liksom hämta kraft utifrån det här. Det är som att, ja, det är som säger, de har slaglägen och kan faktiskt gå om Thorén på den positionen.
Vilket är helt otroligt.
Ja, Thorén hade ju väl inte förlorat en match innan det här, och det har ju inte Pixbo heller, men de har väl haft någon retors, eller vad blir det, någon så här förlängning som de har fått ta till, men inget av lagen hade ju förlorat, men med tanke på ja, Thorén och så, det räcker att säga så absolut inget man förväntar sig. Det här sagt så blir det för mig allt mer tydligt att det finns inga andra lag som kan stå i en final, tycker jag. I ett slutspel över flera matcher så finns det inga andra lag som kan till slut stå i en final. Det är väl de här, alltså visst Endre och kanske Rönnby kan störa ett lag som Pixbo kanske. i en match i en grundserie. Men jag menar, i ett slutspel sett över flera matcher så är det väl inget annat lag som kan rå på de här två.
Nej, men alltså inte när man möter den defensiven som Pixbo har liksom. Visst, man kan också säga att Thorengruppen har haft en dålig dag och sådär. Men det är ju förmodligen landets bästa försvar. Världens bästa försvar. Med all sin stjärnglans som Thorengruppen har så är de ändå inte lika bra defensivt. Det som gör att de är etta är ju deras fantastiska offensiv och bredden på de positionerna. Men möter ett lag med den defensiven så kommer det så oerhört svårt att göra mål. Och sen har ju de väldigt kompetenta spelare framåt också.
Ja, kontringstarka framförallt, som är väldigt kliniska. Som du inte heller får släppa ytor till. Eller, så där, som, alltså, du har inte råd att liksom slarva och tappa bakåt. Som jag såg att så var fallet igår i alla fall. Exakt som du säger.
Jag tror inte att, om vi nu pratar slutspel, jag tror inte Pixbo kommer kunna göra sån här match. Alltså sån här match varje match, utan det kommer ju, man kanske inte kommer vara 100%, ja, men vi har ju redan, alltså med den här delen in på säsongen så kan vi konstatera att både de och Thorengruppen har ju återigen distanserat sig från övriga lag. Endre har ju inte varit lika starka som var tidigare år, och Rönnby har ju varit väldigt, alltså imponerat ganska mycket liksom, men det är tydligt att de är inte på samma platå.
Nej, absolut inte. Och just den platån du nämner, det för mig in på lite, om man kollar igenom tabellen lite grann, så är det ju, finns det ju ett par, ska man säga, det är väl, är det fyra skikt i tabellen egentligen, eller vad säger du? Du har Torén och Pixbo, det är väl toppskiktet. Sen har du lag som Rönnby, Endre, Sirius, Karlstad och Malmö nästan, ska jag slänga in där. Och sen så skulle jag vilja påstå att du har ingenmanslandet med Varberg, Nacka, Täby, Falun och Mora. För att sen komma till våra jumbolag, Lund och Jönköping.
Ja, absolut. Jag var inte beredd på liksom, om du hade sagt det innan vi började spela in, så hade jag nog kanske inte godtagit Malmö som en del i det här, i den mittenklungan, eller i det här skiktet under topplagen. Men de har ju verkligen, de har ju ändå imponerat ganska mycket. Och har ju 18 poäng liksom. Lika många som 8 Varberg då. Men de har ändå 3 matcher mindre spelade. Och har ju, ja, de har ju mer segrar än förluster så att säga. Så det är imponerande. De hade ju en tung start där. Men efter det har de ju verkligen kommit igång nu.
Men om man ser så. Vi har väl en topp 7 som har utkristalliserat sig. För Sirius ligger ju femman på 20 poäng. Strax bakom Endre då. Och sen så har du ju Karlstad och Malmö som ligger strax bakom. Men de har ju en match mot spelare och skulle ju rent teoretiskt kunna gå om Sirius där. Alltså, och sen har de ju lite distans får man säga till Varberg som har spelat många fler matcher än de flesta av sina kollegor. Och ligger trots det där de ligger så att säga. Så det känns som att vi har en topp 7 SSL utkristalliserad.
Ja, men det tror jag ändå. Absolut, absolut. Har vi så. Som sagt, Malmö... Det är imponerande då att de har smygit lite grann nu på under de senaste veckorna och månaden kanske, men de är ju verkligen, ja, det är ju starka resultat de har med sig nu i det nya året, och skulle inte bli förvånad om de klättrar ytterligare någon placering de kommande veckorna här liksom. Den one-two punchen med Rasmussen och Maja Ekström är ju skaplig att ha. Det är inte många som sitter på en sån poängstark duo.
Ja, alltså, fast jo. Vissa lag. Det är...
Ja, fast okej, okay, nu innan du... Karlstad, har de någonting sånt? Nej, det har de inte. Sirius? Nej, Sirius har inte det heller. Även om de har DJ i laget. Har inte de en sån one-two punch heller? Endre? Nej, det skulle jag inte heller vilja påstå.
Ros och Bäckstedt?
Ja, okej, okay, kanske.
Ja, nu får du lugna dig. Ros, ja. Och Bäckstedt.
Ros måste vi faktiskt nämna här. Hon har ju varit riktigt het, tycker jag.
Absolut, hon ligger topp 5 nästan i målligan, tror jag. 19 baljor har hon pissat in.
Ja, hon har börjat bli någon riktig sniper, den här spelgeniet Ros.
Ja.
Men okej, okay, ja, men Sirius och Karlstad i alla fall skulle jag vilja påstå inte.
Nej, det köper jag. Rönnby nästan också, fast Rönnby har ju den här Kajsa Johansson och Vilma Johansson och sen strax bak och Mira Wickman som tredje längst. Så där, ja, jag köper Karlstad och Sirius. Det får du.
Så det, ja, då får vi se helt enkelt vad Malmö hittar på här. Men det kanske är dags för skolan.
Alltså, jag är inte hundra på Malmö att det här är liksom att det här kommer sitta tills vi summerar hela säsongen, tills vi summerar grundserien. Men jag har ju svårt att se att Nacka och Täby ska gå om i dagsläget. Och Falun vet jag inte riktigt heller. Varberg tror jag inte på. Jag tror Varberg får slåss för en åttonde plats. Men just när det gäller Malmö, att passera dem, det är lite tveksam på hur vilket lag som skulle göra det i så fall.
Men både Nacka, eller både Täby och Falun har ju en match mer spelad dessutom. Så de har ju verkligen gett över, vad heter det? Ja.
Momentum, typ.
Ja, men initiativet, eller vad ska man säga, bollen ligger hos Malmö lite grann.
Nej, men absolut. Absolut. Sen är väl kanske du och jag tror vi kommer komma in lite mer på det här sen, men vi tar det nu också. Du och jag är väl båda överens om att både Falun och Täby har väl kanske mer att visa än vad vi har sett hittills.
Ja, där vet man ju att det finns ju en sparkapital sett i truppbyggena, så borde det i alla fall finnas mer att hämta där. Nacka vet man ju att det finns inte så mycket mer att kräma ut än vad man kanske redan har gjort. Så absolut. Faluns seger här nu senast kanske startskottet på en vändning som kommer. Ja, vi får väl avvakta och se där. Men nog fan känns det som att man ska kunna ta sig i kapp lite grann i alla fall. Det är på tok för lite inspelad poäng de har sett till vad de värvade och sådär. Vi sa ju det innan där, att de har ju bytt målakt nu de senaste matcherna också. Till Gidlund har vi fått spela istället för Ida Hedén. Ja, vet inte hur mycket effekt det har gett egentligen, men nu när de vann senast kanske det finns ett case för Gidlund att fortsätta spela.
Ja, vi pratade om det innan vi tryckte på knappen här också, men just det är väl det som är Faluns, har varit Faluns stora problem, det är deras defensiv. De har ju släppt in mest mål i serien tillsammans med Varberg, men där vet jag inte hur mycket man kan lasta Ida Hedén för det här fallet, men hon har ju helt klart inte varit så bra som har behövts, sett till att det har ju läckt för mycket bakåt. Och det är ju inte målvakt, utan när man ser Falun så är det ju, ser det väldigt virrigt ut ibland. Och det är ju lite för mycket orutin, det är lite för mycket positionsmissar och sådana saker. Det som sätter målvakterna i väldigt svåra lägen. Som sagt, det är inte där den stora problemet sitter, utan jag tror att det sitter i det försvarsspelet. Alltså på den utespelaren helt enkelt. Som du säger, Hedén hade väl behövt vara bättre än vad hon har varit för att få skademinimera helt enkelt. Men det har hon ju inte varit. Så ser jag, spännande att se Gidlund här. Hon är ju ganska ung, 19 år.
Vi kan väl gå vidare. Jag vet inte om vi kan ju byta serie tycker jag. Innan vi gör det kanske vi ska nämna en nyhet som har dykt upp är ju Pixbo Amanda Berggren som drog på sig en säsongsavslutande skada i en match här. Tydligen är det är korsbandet som rykt, som hon måste rehabilitera då. Och hon förväntas vara borta, ja, definitivt resten av säsongen och ja, en ganska bra tid framöver kan vi väl bara liksom säga. Det här är väl ett ganska tufft slag mot Pixbos SM-guldsjakten då, även om man nu vann mot Thorengruppen.
Ja, alltså det är det väl på sätt och vis. Hon har ju varit en av deras bästa forwards under den hösten egentligen här. Och är ju en spelare som står precis utanför landslaget. Och har ingått i... Hon har såklart varit viktig för dem. Och därför trodde jag det skulle bli väldigt tufft här att räcka till. Men Emma Stenberg har ju fått mer förtroende, tycker jag. Hon har ju verkligen växt in i SSL-kostymen väldigt mycket mer här. Och känns som att hon har börjat knäcka den här koden. Så kan Stenberg växla och fortsätta på den här vågen och fortsätta producera. Så tror jag inte Berggrens skada spelar så stor roll som den hade gjort om kanske det hade stått och stampa lite mer för en sån som Stenberg. Men jag håller absolut, men alltså igen, jag gillar det inte alls. Det är fortfarande en nyckelspelare för Pixbo, och hade man haft den i laget så hade man haft tre riktigt vassa kedjor. Nu har man två som är väldigt bra, men du har en tredje kedja som egentligen inte producerar någonting alls framåt. Och där hade man behövt få ut lite mer spridning för att hota Thorén helt enkelt var farligare. Så att, ja, det är ett tufft slag alltså, och extremt tråkigt för henne. Vi får ju hoppas att hon kan komma tillbaka. Och, så jag hade ju jättegärna velat se henne i landslaget här snart. Men det lär ju dröja, tyvärr.
Ja, precis. Vi byter serie. Det har dykt upp ganska mycket truppbygges nyheter kan man väl, eller förlängningar och licenser skrivna och sådär. En del lite mer prominent än andra. Men innan vi tar det, ska vi ta matcherna kanske som vi har gjort nu, tacklat damserien. Jag tycker det är värt att nämna i alla fall att vi har ett Storvreta som på nytt hackar. Vad tänker du om det?
Ja, men oroväckande såklart. Jag vet inte riktigt var det sitter någonstans, vad det handlar om. Det är spelare som borde ha kommit tillbaka från landslaget med energi och motivation och bara kunna bygga vidare på den framgången som man hade där. Det känns som att det kanske är lite baksmällar det handlar om. Det är inte riktigt vårt Storvreta som var sig självt. Tre raka torsk här nu. Det kan vara så att det är lite av det firande som man hade kanske sitter kvar i kropparna här nu. Du har ju några som är Kosta Berberg och Stenman, eller Nilsbert Gustafsson, Albin Sjögren. Ja, det är mångt och mycket tycker jag Filip Eriksson som gör det här laget just nu. Och han är lite för ensam i det här. De andra har fallit ifrån tycker jag efter VM. Så att, det är nyckelspelaren som jag tycker saknas lite. Det var väl ett tag sedan, vad är din bild av Storvreta? Det är ju en maskin som jag lärt känna. Jag kan inte minnas när de hade den här tre på rad senast.
Nej, inte jag heller. Det är ju inte, man låter som en megafon som har gått sönder, men alltså, eller en skiva, LP-skiva kanske man ska säga, snarare en megafon. Men ja, man är prövd på sig själv för att det är inte det stora att man är van att se. Jag kan inte heller minnas exakt när det här var. Liksom. Man kan inte måla allt för svarta rubriker. Det är ändå en ganska jämförelsevis stor ombyggnation man håller på med. Liksom. Och en ny identitet som man inte har sett under 10-talet. Som man försöker bygga då. Och det är klart att man inte... Man kan inte förvänta sig att det ser likadant ut. Därmed sagt så är det på tok för dåligt att ha tre raka förluster om man är Storvreta. Men det känns ju inte som att... Jag får inte intryck av att alla älskar att spela i lag. Alltså att alla älskar att spela inbandy just nu när jag ser dem spela.
Nej, det känns inte som att de... Det känns som att det är lite...
Jag vet inte hur dynamiken riktigt är i laget så.
Hur ser det ut? Jag menar, du har ju tappat karaktärer som Stenberg och Pettersson och Samuelsson såklart, som var väldigt viktiga tror jag för gruppen. Alltså, hur har de lyckats få ihop den här verkligen? De kom in, Stefansson har kommit in, Weidman har kommit in. Vad har du mer? De här, du har Enqvist och Vigger som kommer in. Alltså, har man fått ihop det? Jag tror att vi kanske tänker likadant där.
Nej, men jag vet faktiskt inte. Man kommer förmodligen få mothugg på det här, men intrycket jag får är inte att det är inte folk som älskar att vara där de är för tillfället i alla fall. På planen, det vill säga. Så...
Det är en väldigt intressant spaning med tanke på att det är ett av Sveriges bästa lag de tillhör. Så det är en varningssignal att om det nu är lite så som du säger, då är det ju någonting som behöver förändras, eller då är det ju någonting som ligger och skaver. Och jag kan känna att det är svårt den här säsongen tror jag för ett lag att gå hela vägen om det ringer och skaver saker inom gruppen, eller vad tänker du?
Ja, men precis. Å ena sidan så är det ju säsongen ganska lång och man kommer kunna jobba på någonting sånt här om det krävs, om det är det som behövs. Men för att ta ett exempel, ett lag som känns betydligt mer sammansvetsat är Linköping, och de har ju gått betydligt bättre för. Liksom de är otroligt formstarka just nu. Ligger också två i serien. De har 7 matcher. De har inte vunnit lika många matcher på ordinarie tid som Mullsjö gjort till exempel. Men man tar matcherna ofta till förlängning, och där vinner man eller förlorar man. Men bara det att de tar matcherna till förlängning betyder att dels är de otroligt svårslagna över 60 minuter. Men sen är också väldigt, sen visar man också väldigt stark karaktär när man lyckas göra det. Och sen i de fallen man vinner matcherna så är det ju jättestarkt. Man gör det mot väldigt bra lag dessutom. Nu senast mot just Storvreta. Matchen dessförinnan tog man till straffar mot Dalen där man förlorade. Liksom. Men straffar är ju liksom, ja, det är ju vad det är på något sätt. Men där har de inte haft så stor trupprotation heller. Man har kvar Palmén där, man har Karlsson där. Oskar Sett, Oskar Hovlund, Andreas Blom, Olle Abrahamsson, Jesper Alm, Jendrisak. Alltså, det är de killarna som fortsätter göra det. Och det lär vi väl också nämna medan vi ändå håller på. Att Andreas Blom, Oskar Hovlund och Oskar Sett har förlängt med klubben. Det är ju 3 otroligt starka kontraktsförlängningar. Eller vad säger du om det?
Ja, jag tänkte faktiskt bolla över den på dig på en gång. Men alltså, vad känner du? Vi har väl båda sett och följt dem. De har ju börjat bli ganska rutinerade nu, framförallt. Blom har ju fått stå tillbaka lite, men Sett och Hovlund har ju haft ledande roller ganska länge i det här laget nu. Vad är din bild? Jag känner så här, det är ju 2 ryggradsspelare att bygga på. Jag tycker helt rätt, de är 22-23 år gamla, bara 2 i rätt ålder. Är redan jättebra SSL-spelare och har många år framåt kvar, och det känns som det är Linköpingsspelare, Linköpingsgrabbar. Jag tycker det är rätt att bygga. Jag tycker det är så man ska göra. Håller du med mig i det?
Ja, men absolut. Och särskilt en sån som Holund då, som knackar på dörren till landslaget och är en liksom en difference maker på helt alltså på ett helt annat sätt. Det är det som gör att han sticker ut, tycker jag, mot Sett då till exempel, som är också utespelare, om man ska jämföra de två. Han är ju för mig den klart bästa spelaren av de två, och på en backposition som Linköping förvisso är ganska duktiga på att hitta andra spelare på, så är det såklart ja, det är en väldigt viktig spelare att behålla. Jättebra liksom. Helt rätt ålder är de, det sa du också. Men särskilt Hovlund värderar jag högt. Det här var också en övergång från där vi pratade om det här med lagsammanhållningen och dynamiken och så här, men det känns verkligen som helt rätt spel att bygga på för Linköping. Och ja, det är liksom, de jobbar helt enkelt på ett annat sätt känns som än vad Storvreta gör just nu. Och det var väl där jag försökte komma någonstans, att ja, jag tror att det går att härleda sättet de jobbar på också till vad vi har för resultat i tabellen för tillfället.
Ja, men precis. Ska man leda in, du har ju andra ytterligare på unga killar. Filip Samuelsson och Emil Lögberg som spelar första backboard tillsammans nu. 20-21 år gamla. Som spelar hur bra som helst och verkligen vuxit in i SSL-kostymen här. Lögberg var ju typ matchens lirare senast mot Storvreta till exempel. Stod för avgörande målet där. Det här är också killar som kommer underifrån, alltså de här kommer från juniorlaget också och växer in i det här. Jag tycker Linköping, Storvreta har ju väldigt länge varit fruktansvärt dåliga på att faktiskt kunna slussa in spelare i sitt SSL-lag. Det är minst ett decennium där har den återväxten har ju varit brutalt dålig. Strategin man har haft är att köpa in stjärnor eller köpa in lovande spelare utifrån. Det är inga som kommer underifrån som fyller på. Och de som kommer underifrån håller ju inte och lämnar för andra klubbar. Det finns ett x antal exempel på det. Så det är en helt annan strategi hur man jobbar. Är det inte här en recension av Storvretas. För det har ju bevisligen funkat extremt bra. Storvretas som är, ja, vi behöver inte gå in på det. Det är ju överflödigt alla ord om deras framgång. Om deras framgångar. Men just i dags dato så tror jag Linköping väljer rätt väg att gå. Och jag hoppas att de får de här nyss nämnda andra killarna också att stanna. För jag tror de är väldigt viktiga att bygga på som en ny stomme. Det var nog mer jag tänkte på där. Men jag är inte, jag släpper vidare till dig så länge så får se om jag kommer på det.
Ja, men jag kan väl ta den vidare då. Jönköping, apropå bygga och jobba med kontinuitet som Linköping då har gjort, så lär man ju väl påstå att Jönköping har gjort likadant. De har ju presenterat, nu är ju inte det här direkt brinnande nyheter, men Martin Glimberg, Joel Nyström och Alexander Gustafsson bland annat har ju förlängt sina avtal med laget. Två backar där, Glimberg och Nyström, som har fått väldigt mycket speltid, spelar väl tillsammans som backpar till och med, tror jag.
Jag tror de har gjort det, sen har det väl varit lite frånvaro här på slutet, men de har väl tillhört första backpar tillsammans och de har väl gjort det väldigt bra får man säga.
Ja, men jag tänkte säga det, de spelar i samma backpar för det mesta och trivs, ser ut att trivas väldigt bra tillsammans, fin kemi där tycker jag. Speciellt Nyström, för mig de senaste, från förra året och framåt så har jag börjat, eller så har jag lagt märke till honom liksom. Tidigare har jag haft dålig koll på honom tidigare, men jag börjar bli mer och mer förtjust i hans spelstil. Han ser väldigt självsäker ut med bollen, i alla fall den här säsongen, och liksom, ja, jag skulle vilja påstå att det är han som kanske är den bästa spelfördelaren bakifrån sett i deras lag. Gillar det skarpt liksom, hur han utmanar med bollen liksom, vad det gäller passningar och i löpmeter liksom, så. Sen som jag sa, Alexander Gustafsson, deras första målvakt, kan man ju på säga att det har förlängt sitt avtal också. Det är väl också en bra värvning liksom, kan jag säga.
En bra förlängning, precis.
Ja, en bra förlängning liksom, så. Jag vet som inte, det är så här, det är Jönköping också, det är ingen stjärntrupp de sitter på. Och det faktum att det är Joel Nyström som gör att jag blir mest engagerad i det här säger väl ganska mycket. Jag vet inte hur hög status Nyström har över landet sett så, men det känns ju inte som att han får jättemycket cred för sitt spel hos den breda massan liksom.
Nej, hans lillebror har väl fått mer cred i egenskap av alltså var den supertalangen han är. Spännande att se vad som händer med honom. Kommer han fortsätta? Eller vad är din tanke där? Han är väl något en spelare som man, det borde väl vara första priet, tänker jag, eller?
Men han går väl sista året på gymnasiet nu, eller gör han inte det? Han är 0-3, så alltså han borde göra det i alla fall. Jag vet inte, men om man ska vara helt ärlig så tycker jag att Nyström Joel då har ju överglänst honom spelmässigt den här säsongen. Så att, men absolut, framtidsmässigt, alltså, det är väl ingen som tror att Nyström Hannes inte kommer vara en bättre spelare vad det lider. Men jag vet inte riktigt vad man ska tänka där. Jag menar, som alla andra stjärnor, eller tidigare Jönköpings stjärnor har gjort, så har, alltså, man lämnar ju laget efter ett par säsonger. Man känner att klubben inte satsar som de ska.
Vilka tänker du på då?
Ja, men Nilsen och Weidman nu senast. De har ju väldigt svårt att behålla sina bästa spelare.
Men det är väl den plats man har i näringskedjan. Man är ju tyvärr ett bottenlag, måste man säga, i SSL. Det är väl där de ligger.
Ja, men vill då Hannes Nyström spela ett bottenlag? Den frågan är väl lika enkel att besvara, tycker jag i alla fall, som den är att ställa. Svaret borde väl vara nej. Det är väl inte någon som vill spela ett bottenlag om du inte hyser de största känslorna för föreningen.
Nej, precis.
Kommer Hannes Nyström bli så, kommer han bli den bästa spelaren han kan bli i Jönköping?
Ja, samtidigt är det ju det. Han är ju given på fyra backar. Kommer snart vara en av de största, absolut viktigaste de har. Alltså han är ju garanterad speltid, får växa otroligt mycket som Weidman och Nilsen fick göra. Oskar Malmgren också lika så. Fick ju tid och förtroende i GIK när han kom dit. Får ju växa, och det är kanske inte så att han kommer spela GIK livet ut. Det säger man inte, men han kommer i alla fall kvar några år förhoppningsvis och växa och sen kanske ta nästa steg. Men under den perioden kan man ju hoppas att Jönköping har stabiliserat sig och blivit ett mittenlag eller liknande i SSL istället för att slåss för sin överlevnad som man lite att göra. Man har ju hamnat i ingenmansland, ska man säga. Man har inte varit nära att åka ur riktigt tidigare år, men man har ju hellre varit, man har också varit väldigt långt ifrån slutspel, tycker jag. Så att man har ju fått kriga där i ingenmansland och få gå på tidig semester. Man kanske kan hitta tillbaka till det och bygga vidare därifrån, men har man inte Hannes Nyström eller Simon Hult i laget, så tror jag det blir ganska svårt.
Ja, Simon Hult, jag nämner det. De är väl lika gamla, är de inte? Eller? Ja, vi får väl avvakta och se vad som händer. Jag vet inte vad Nyström tänker med sin, ja, förutom, ja, med sin civila del, liksom, om man ska plugga eller hur det ser ut där. Men helt klart en superviktig spelare för Jönköping som man borde förlänga med om det går.
Apropå Jönköping, ska vi flytta oss bara, vad blir det? Vilken, om man tittar på kartan, vart ska man röra sig då någonstans? I vilken riktning? För att hamna i, jag tänker på Mullsjö.
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte exakt. Mullsjö, ligger inte det närmare, fan, ligger inte det uppåt?
Västergötland, Jönköping.
Ingen jävla, jag har ingen aning.
Sjön. Jättepinsamt.
Du är, bor ju där nere. Du, här borde du veta.
Bor i Göteborg, gör jag. Det är ganska långt från Mullsjö, skulle jag vilja påstå.
Ja, men om det är nu så långt därifrån, varför, hur kommer det sig att Joel Ekström och Noah Johansson åker dit och spelar?
Ja, det är en jättebra fråga. Det får du fråga om. Det är svårt att säga för mig. Jag kan hålla med om att det är en viss distans där. De har ju närmare Göteborgs lag i Pixbo. Men jag vet inte. I alla fall, Leo Olsson skriver nytt avtal med Mais. Och han är väl kvar där ett par år i alla fall, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Vad har vi för tankar på Leo Olsson? Det känns som att han har stått och stampat lite, jobbat i tysta lite grann, va? Etablerat sig i SSL.
Ja, men det har han väl gjort. En kille med snabba fötter och en, ja, en back som kanske inte är prototypen för en back riktigt. Inte så jättestor liksom. Men väldigt vältränad, snabba fötter. Och nu är väl given på två backpar i Mullsjö. I alla fall den här säsongen har ju han gått före en sån som Robin Westergren, som är betydligt mer etablerad. Så ja, vi kan väl slå fast att han är etablerad på två backpar i alla fall.
Ja, men precis. Det skulle jag också vilja säga. Det, han och Kasper Hedman har ju spelat väldigt länge ihop nu och gör det ju bra tillsammans. Så att, det får man väl absolut säga. Blev väl lite, jag ska inte säga att jag blev förvånad, men jag var väl, hans polare Wille Knutas lämnade ju här för att gå tillbaka till Division 1 och Hovslätt, säger man, va? Och då var ju lite tanken att Leo Olsson kanske gör det också, eller tänker några andra banor. Han har ju nog spelat på säsonger i SSL nu, han kanske vill göra något annat, men nu blir han kvar och det känns ju också fint att de bygger på ungt och det finns en tillväxt i Mais, som i den truppen som båda varit inne på det, jag upplever att de är tunna alltså nu. De spelar ju väldigt hårt på två backpar, som sagt. Det är inte alla lag som gör det. Och fem backar ibland. Liksom, det är, ja, de går matchar väldigt hårt. Och det känns som att går Heden sönder, går Malmgren sönder. Ja, hur ska den backsidan se ut då? Nu har Gidske gått mycket center i och för sig. Då har Gidske kan ju spela back också. Men jag upplever att det finns en tunnhet på den sidan.
Apropå att få fram egna spelare, hur länge sedan var det vi såg Mullsjö plocka fram någon egen spelare det jag vill komma till är väl att de har ju inte jättemånga rightarbackar. Ja, det är ju helt normalt. Sen har de ju alltså bredden på backsidan, som du sa, väldigt tunn. Och där de väl har då, som får täcka upp, är väl inga writare heller. Men förutom Olsson då, Knuta som kom fram nu, som sen gick tillbaka till Håslet, så var inte det ganska länge sedan man såg Mullsjö plocka fram egna förmågor liksom. Som inte var också Oskar Malmgren som man värvade in från Jönköping.
Ja, nej, han räknas inte så, tycker jag. Men alltså, om man tittar juniorlag och sådär, alltså, då är det väl just Garneviks och Palmqvist generationer, 94-erna, tänker jag framförallt Palmqvist. Emil Kilom finns inte kvar idag, Arvid Wibing, Lindqvist finns ju inte heller kvar, men Sebastian Palmqvist är kvar, och det är väl den generationen, va? För sen så blev det ju dramatiskt sämre, måste man säga. 95-erna är väl ingen som har tagit plats. Anton Edin räknar jag väl inte dit riktigt. 96-erna finns det ju ingenting. Och jag tycker det har ju blivit mycket sämre, får man säga, i Mullsjö också, tyvärr. Och det har väl vi sett också, att de har ju hamnat på en annan hylla i toppen, när de har kunnat plocka in spelare som Tim Brajard här, Janne Saug, Oskar Malmgren värvar med också. Det var ju alltså klassspelare utifrån, lite grann som den situationen Storvreta har varit i, att man köper till sig, unnar sig meriterade nyförvärv istället för att bygga underifrån.
En värvning som inte kan skrivas in i någon av de kategorierna är ju Helsingborgs drag med Fredrik Caselius, den gamla trotjänaren som är klar för comeback i truppen. 28 år tror han är. Spelade ju fram till nyligen då i deras division 2-lag efter att han la ner sin elitsatsning, men har nu blivit övertalad av tränare Niklas Paulsson att gå tillbaka, eller komma tillbaka och förstärka upp laget för resten av säsongen i alla fall. Vad säger du om det draget av Paulsson och liksom att få in honom i truppen igen? Det är ju en bekant spelare för de flesta, tror jag.
Ja, men absolut. Jag tycker väl det ser väl ingen större downside med det liksom. Vet vad man får i Aselius, en hårt jobbande spelare som kan peta in någon boll också. Gör visst antal poäng också, men extremt hårt jobbande spelare i defensivt spel framförallt. Snabb som satan, inte den största, men väldigt stark. Snabb som sagt. Vet vad han får, har spelat länge i klubben. Haft andra roller i klubben också. Jag vet inte hur han ska in, var han ska in någonstans. Det kan inte vara något annat än en 3D5, antar jag. För jag tycker konkurrensen på den sidan är väl för vass för att han ska in på topp i topplinjen, va? Eller vad tänker du?
Det är klart. Det är klart. Sen Paulsson beskrev det som att de hade kanske saknat en till spelare med den och den karaktären som han har i laget. Och det är väl, alltså, även om han inte ens skulle gå in på tre formationer, som jag ändå tror att han kommer göra, så tror jag att han är väldigt värdefull att ha vid sidan av och i träningsgruppen. Han bidrar med ganska mycket ändå. Klart, ingen kommer ju känna att de är säkra på att spela om han inte jobbar åtminstone i närheten så hårt som han gör varje match och varje träning. Men det är klart att det optimala för Helsingborg kanske är att ha honom i en tredje formation. Jag tror inte han kommer med bara för att liksom sitta och heja på heller alla andra, även om det är ett väldigt starkt lag de förfogar över. Men i någon av de här första formationerna kommer han inte gå in direkt.
Nej, jag kan tänka mig, kan vi få se en tredje kedja med Daniel Jonsson, Mr. Magic, Oliver Johansson och nämnde Aselius. Är det möjligt?
Förlåt, vad sa du?
Kan vi få se en tredje kedja med Mr. Magic, Daniel Jonsson, Oliver Johansson och just nämnde Aselius? Eller vad tror du?
Men har inte Johansson spelat en back?
Han är ju en schweizisk armékniv, så att det kan ju vara både och.
Alltså det finns ju mycket, det är en jävla spretig blandning av speltyper i den kedjan, så absolut. Jag hade nog inte känt mig så, alltså det hade varit den märkligaste kedjan att möta, tror jag. Satan vad de hade förvirrat alla. Det känns ju som en, ja, Johansson får ursäkta där, men spretigt desto värre. Alltså, det är en riktig korpenformation. Du har den här lite äldre sorrospecialisten som bara ska göra snygga kassar. Sen har vi han som aldrig är tillräckligt bra som springer hela tiden. Ursäkta. Och sen har vi Johansson där som, ja, en spelfördelare. Men ja, visst, absolut.
ser ju sen här grabben som är skitjobbig att möta. Han slutar aldrig springa. Och så tänker man, han tar det här på så stort allvar.
Ja, förutom att man förutom att liksom, förutom när det är på SSL-nivå, för då är det ändå väldigt, då kan man inte säga att man tar för seriöst.
Nej, jag håller med dig också det du sa om att jag tror han är viktig, bara sitt sätt att vara och ställa krav tror jag, och visa vägen och vara ett föredöme. Jag tror absolut du har en poäng i det, att han bidrar nog med en hel del där som jag tror är nyttigt i laget.
Fan vad han figurerar runt i den här föreningen. Alltså han var väl klubbchef eller vad var han, typ någonting. Och sen går ner till division 2-laget och spelar och tränar med dem. Och sen, ja, nu ska han upp i SSL-laget igen. Liksom. Han är överallt den här killen.
Han nämnde väl där lite sådär innan. Alltså, vad är det, hans fjärde comeback? Eller? Killen har inte ens fyllt 30. Han är ju, det är inte första gången han har kommit tillbaka, så att säga.
Nej, precis. Det är helt otroligt att han hunnit med så mycket på så kort tid. Men du, jag tror det är färdigsnackat med det här. Utan vi ska gå in på det kanske roligaste vi har framför oss. Och det är de här listorna vi har ägnat oss åt lite grann. Och du kan väl dra konceptet igen innan vi startar, tänker jag.
Ja, både då jag har fått även plocka ut 2 15-mannatrupper, listor med 1-15 bästa spelarna på här sidan under hösten och på de sidan under hösten. Sen har vi också försökt plocka ut en varsin rookie på dem här som har utmärkt sig mest under hösten. Och där har väl kriterierna, tror jag, vad sa vi, en handfull matcher måste man ha gjort. Adam Nilsson tror jag faller för mig ganska på småsnöten. Jag tror han spelar för få matcher för att vara aktuell. Annars hade han varit väldigt ganska given, tror jag, om han hade fortsatt den här takten. Han har ju imponerat verkligen sen han kom in. Sen har vi väl bästa och sämsta lag utifrån förväntningar vi haft, vilka har överraskat positivt och negativt. Sen har väl, tror jag, vi fick med en kategori, och det får rätta om jag har fel, men största överraskningen bland spelare, alltså positiv överraskning, vilka det kan ju vara andra som har utmärkt sig mer än man trodde utifrån de förväntningar man hade, och kanske inte någon som tar plats på topp 15-lista eller en rookie-lista, men som ändå har utmärkt sig positivt. Det är väl det, vad blir det, 4 grejer ungefär då, som vi ska gå igenom. Och då tänker jag, ska vi spara det bästa till sist eller?
Ja, men det gör vi väl alltid. Absolut. Ja,
vi börjar. Vi kör på med största överraskningen då, tycker jag. En spelare som har utmärkt sig positivt. Och här har jag inte kunnat skilja på. Jag har plockat ut 2 per serie. För jag har inte kunnat liksom separera de här åt riktigt. Eller så här. Jo, jag har... Om jag får den stora äran att börja.
Ja, ta den, absolut. Jag protesterar inte, kör på.
Och sen får du säga vad du tycker. På damsidan, största överraskningen för mig den här hösten har varit, trumvirvel tack, Kajsa Johansson i Västerås Rönnby. Hon har stängt in 10 plus 8 på 12 matcher, tror jag. Och ingår i en fruktad första serie tillsammans med en av våra största kommande stjärnor, Vilma Johansson, och fenomenet Mira Wickman. Fick väldigt blygsamt som speltid förra året. 10 matcher ungefär registrerat som förr. Ingen utdelning där. Hon gick väldigt mycket under raden för mig i alla fall. Kliver in och tar plats på det här sättet och dominerar ju och visar att hon ska ju vara med här framöver, tycker jag. Och fortsätter hon så här i resten av säsongen och vidare, så är hon given i ett landslag, och jag tycker heller inte att hon ska bortse henne från en diskussion om A-landslaget. Väldigt talangfull spelare, och jag blev väldigt överraskad av henne i alla fall.
Jag kan förstöra det här segmentet härifrån då, för att det är min spelare också på den i den kategorin. Hon har överraskat grymt på mig. Jag visste knappt ens vem det var när säsongen började. Eller ärligt talat visste jag inte ens vem det var när säsongen började. Noterade att hon spelade med Johansson och Wickman och ja, spelade väldigt bra med dem. Så att det är ju en otroligt stor överraskning. Ja, det var mitt val också. Känns tråkigt att säga, men det är det väl faktiskt.
Alltså, ska man vara lite negativ så tycker jag det har varit lite krångligt att hitta några alternativ egentligen. Med tanke på att många spelare presterar ju som förväntat. Alltså vi har, tittar du på poängligan så är den lite tråkig på det sättet att tyvärr så har man ju kunnat gissa sig till den ganska mycket innan säsongen. Det är ju de som alltid är där med undantag för någon som har kommit in. Kajsa Johansson är väl med i topp 20. Sådär. Men annars tycker jag det är svårt att säga någon så här på rak arm som ja, Johansson är väl det tydligaste exemplet tycker jag.
Ja, ja nej, men absolut. Jag håller väl med. Vem har du valt på herrsidan då?
Där har jag valt mellan en stor väg lite. Vi har, jag tycker en som jag absolut inte hade trott skulle kliva ut och bli så här dominant. Är ju Pixbos Oscar Weisbach. Total lekstuga. Bär en offensiv tillsammans med kedjekamraten Felix Landberg. Var snuddade på en VM-plats faktiskt. Och bara det säger allt tycker jag. Han har senaste 2 åren han tycker han har exploderat totalt i sin utveckling. Var ju hyfsat talangfull i juniorlaget i Pixbo. Men jag trodde väl kanske inte riktigt att det skulle bli en SSL-stjärna av honom. För han spelade i Division 1-laget länge och var väl helt okej där. Men liksom inte så. Han visade inte upp något papper som fick en att tro att det skulle bli det här som vi ser nu. Och att han nu redan nu dominerar SSL 21 år gammal. Ja, jag hade inte riktigt väntat mig det här hösten av honom faktiskt. Och där delar han den med Adam Nilsson som nyss nämnt. Adam Nilsson är inte, tycker jag, kvalificerad för en rookie-diskussion. Men här så tycker jag ändå han kan få vara värd att nämna. Han har ju pissat in mål på sina 4 matcher han spelat och visat sig ha giftiga spetsegenskaper faktiskt. Och han kommer bli väldigt nyttig för Växjö. Och det är ju lite, jag tycker det är lite läskigt faktiskt med tanke på hur bra Växjö redan är. Ja, där kan man hitta någonting.
Ja, då håller jag väl faktiskt med. Ja, det var lite svårt att välja här också. Det fanns lite fler alternativ. En kille som, ja, alltså jag lutar ju ändå åt, alltså så här, antingen Weisbach eller så tar jag den här duon från Torén-gruppen, Max Wielm och Hampus Ögren. Och där har det väl egentligen inte handlat om att de överraskar så mycket sett till att de är väldigt ganska unga om man tänkt att här finns det ju ändå mer att hämta. Men att de skulle vara så här bra hade jag nog faktiskt aldrig kunnat tänkt mig. Hjelm har ju konkurrerat ut Galante Karlsson och skötte ligaledningen ganska rejält liksom. Och att de skulle vara så här bra tillsammans, ja det trodde jag verkligen inte. Mm. Och med så här många matcher in på säsongen så kan man konstatera att det är inte liksom en fluk utan de är ju på riktigt liksom. Så ja, det har väl varit den största överraskningen för mig som ändå bor här uppe i Umeå och liksom följer innebandyn lite närmare. Jag var inte beredd på att de skulle vara så här bra. Ändå så såg man redan förra året att de var ganska bra på SSL-nivå liksom. Ja. Nej, så här bra. Nej, absolut inte. Det var en stor överraskning.
Ja, jag håller med dig om det också, flika in det på dem. De var med i diskussionen länge. Men vi har nämnt dem flera tillfällen tidigare och gett dem mycket cred och sådär. Och det är bara att stryka under på allt och säga deras papper vi ser nu. Alltså, Hampus Ögren, där han har gjort det allsvenskan. Han snittade inte ens en poäng per match. Och nu går han liksom in Ja, vad har han? Han har... Ja, det är nästan 3 pinnar per match han snittar nu. Vilket är helt galet. 21-åring. Och där har vi en 21-årig forward som vi borde prata mer om kanske. Det var även Hjelm. Men Hjelm tror jag till och med ett år yngre. Men hallå, landslaget snart. Du har de här. Du har Weisbach, du har Ögren. Filip Eriksson. Axel Hjelm. Landslaget. Hallå.
Ja, det är... Alltså, ändå... Ja, det är inte att det inte bara är en spelare heller utan det är flera gör ju att ja, vi kommer kunna bekanta oss med nya ansikten ganska snart i landslaget. Som kanske också det är en annan diskussion men som kanske är i behov av en generationsväxling där. Men absolut. Vidare till nästa kategori då. Vilken är det liksom, tänker du? Nu har vi rivit av den här minst prestigefyllda titeln eller vad ska vi kalla det?
Mm, precis. Jag tänker vi går till lagen. Vilka har överraskat oss på alla sätt egentligen. Om jag får börja där också, den stora äran, så har jag ett par alternativ där. Och Vi börjar på damsidan, där det lag som har överraskat positivt mig har varit Trumvirvel. Rönnby IBK. Rönnby Västerås IBK. Vad har du för spontan kommentar på det?
Ja, alltså, det allra första är att det var mitt lag också. Så bra val tycker jag. De sin generation, alltså, eller sitt, inte generationsväxling, men sitt bygge liksom, som de har påbörjat med Harnesk, så visste man att de kunde vara på väg med någonting bra där. Med värvningen av Johansson så var det som en garanti för att laget skulle vara bättre. Men att de skulle vara så här bra, det trodde jag verkligen inte. De ligger ju trots allt trea, vilket måste sägas är över förväntan. Och helt plötsligt har Rönnby fått tillbaka sitt, eller Västerås har fått tillbaka sitt gäng som var så bra för några år sedan. Man har fått tillbaka den här. Ja, de börjar ge stolthet till det här anrika klubbmärket.
Ja, det får man säga. Glömma det. Alltså lika som Varberg var för 15 år sedan. AIK så var ju Rönnby en av de stora giganterna. Mycket tack vare Karolina Vidar till exempel. Men andra spelare också. Och där har vi ett lag som verkligen har famlat i skuggorna sedan dess. Varit borta från toppstiden väldigt länge. Varit ett marginaliserat lag i mittenland, tyvärr. Och jag hade kanske tänkt att ja, de, som du sa, de är på väg mot en bra. Jag hade varit fullt nöjd och okej med en topp 6-plats för dem. Och nu ska vi säga att alla serien spelar. Vi ska inte dra hasta väg för långt. Men jag tror mycket väl det här kan räcka hela vägen till en topp 4-placering. Inte helt säkert att det ändå som ligger bakom, men, eller tillsammans med dem där. Men jag tror mycket väl att de kan komma topp 4 när vi summerar grundserien. Och det är mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Med tanke på att lag som Sirius och även Karlstad blir bättre, så har ju den här konkurrensen kanske skärps till lite. Och ändå finns ju med där också. Så att jag är över förväntan. Och Vilma Johansson, att det skulle, hon lämnade ju ett annat topplag. Alltså ändra för att gå till Rönnby. Som på förhand tänkte, ja men det här nivån, inte riktigt samma grej. Lite sämre omgivning kanske man tänker. Men hon har ju öst in poäng som aldrig förr. Hon har ju växt ut till en total superstjärna. Och nästa kommande VM på damsidan så tror jag hon kan vara en av Sveriges absolut bästa spelare. Och det är ju som att slänga en öppen dörr kanske. Jag kör på det. Men hon har fortsatt producera i det här laget och lyft Mira Wickman otroligt mycket och fått in en 18-årig Kajsa Johansson i laget och få henne att se ut som en superspelare i princip. Och man ska heller inte glömma att vad finns det bakom? Alltså egentligen, vad har Rönnby för spelare? Sett truppmässigt så skulle jag verkligen inte hålla Rönnby som en trea, och jag vet inte, tycker du, men alltså tittar man på truppen enbart på pappret, alltså är Rönnby ens ett slutspelslag då?
Jo, men det är man väl. Men jag håller med om att det är inte ett solklart slutspelslag kanske. Det här är ju en lista med bästa laget utifrån förväntningarna. Och förväntningarna på laget, om man tittar på truppen, så är det såklart inte. Det är ju verkligen inte det tredje bästa laget. Men med tanke på vad de har gjort hittills så ligger man ju där man ligger helt välförtjänt. Så visst, en poäng i det. De förtjänar den här platsen på den här listan och i den här kategorin. Välförtjänt liksom. Vad herrarna då? Det bästa laget där utifrån kanske?
Ja, och jag började ju fundera på den här listan lite längre tillbaka. Och det har väl hänt lite saker sedan dess.
Menar du att den kan ha åldrats lite dåligt eller?
Ja, lite på det sättet. De två lagen jag har valt, jag har inte kunnat skilja på två lag, men jag tror att du hjälper mig med det. Det är Linköping och Thorengruppen som jag har valt. Och Thorengruppen hade ju en toppplacering länge i serien, men har ju fallit ner lite som vi känner till. Och nu ligger man 7 eller något sånt där. Och det är ju, herrarnas serie är fruktansvärt jämn. Alltså, så att har man ett par poängtapp så faller man några placeringar ganska snabbt. Men man är likväl, det är ju, måste ju vara Thorengruppens bästa höst någonsin. Man gör. Och det hade ju jag kanske inte tänkt mig. Även om man har ett bra lag, man har Axel Hjelm och Hampus Ögren som man visste hade klart avsteget SSL på ett bra sätt. Man har ett helt okej lag, men att man skulle gå så här bra, det trodde jag. Jag tycker de har överraskat positivt. Och Linköping ska jag inte prata om. Jag såg Linköping som ett lag som kunde missa slutspelen för säsongen. Det var inte alls givet att de skulle vara med här, men jag tycker de har på något sätt har de fått ihop det extremt bra. Och som med en bra gruppkemi och byggt vidare på det här med Linköping. Martin Karlsson är bättre än någonsin. William Almlöf gör ju mål som han ska göra, målen som han inte gjorde i Kalmarsund. Simon Palmén är också bättre än någonsin nästan. Oskar Zett fortsatte vara bra. Oskar Hovlund, du har de här killarna, Filip Samuelsson, Emil Lögdberg, som har gjort det superbra också. Jag är jätteöverraskad över Linköping, framförallt. Jag kanske landar i att det är Linköping. Har du någonting, hade du några andra där förresten? Några andra lag här?
Nej, jag håller med dig på det. Jag hade ett annat lag där. Och min har väl åldrats ganska dåligt faktiskt. Jag gjorde klart den för någon vecka sedan, vilket var lite tidigt då egentligen med facit hand. Men då tyckte jag att Jönköping var ett lag som hade imponerat mig väldigt mycket. Det har de fortfarande gjort med tanke på den truppen de sitter på, tycker jag. Det är inte den bredaste truppen heller och verkligen inte den skarpaste liksom kompetensmässigt. Men där får man ju ut, tycker jag man har fått ut väldigt mycket av sitt material. Med alla unga spelare man sitter på, med Nyström, Jakobsson, Dennis Svensson som inte är så ung men som bara är in på sin andra SSL-säsong. Max Lindström som aldrig spelade SSL tidigare. Det är väldigt imponerande hur man får ihop det där laget, tycker jag. Ja, man har distanserat sig mot de sämsta i tabellen. Och det är ändå någonting, tycker jag. Sen hedersamma utnämningar där, kan man väl göra ett case för att Hagunda ser ut att klara sig kvar för sin första säsong riktigt bra. Linköping har ju gått mycket bättre, som du också sa. Är ju på väg mot en grym säsong här. Så det är ju allting väldigt imponerande. Det är ju flera lag som har gjort väldigt starka säsonger. Och det är ju flera lag som kanske har gjort sämre säsonger sett utifrån förväntningar. Men det kommer vi in på nu liksom.
Ja, nej men jag måste stryka med dig. Hagunda självklart givetvis. Alltså jag hade väl tänkt att Hagunda skulle vara samma strykpåse som Djurgården har varit kanske. Men Hagunda har ju faktiskt tagit en skarp och var väl ett av de få lagen som har besegrat Linköping under hösten. Det var väl ganska tidigt att de slog Linköping. Jag menar, det är inte ett lag man ska slå för att, alltså, jag hade kanske tänkt att det är andra lag man behöver slå för att hålla sig kvar. Men de tog ju, och det var inte bara Linköping, de tog en skarp. Det var ju ett annat lag också. Jag kommer inte ihåg vilka det var. De har ju satt sig i väldigt bra läge nu inför våren. För det ska ju väldigt mycket till om vi ska se en förändring hos Sirius till exempel, som måste börja vinna matchen nu. Det känns ju Hagunda faktiskt som i alla fall ett eller två snäpp starkare just nu. Och har ju tack vare de här höstens skalper sitter ju väldigt bra till. Och de behöver ju inte känna panik när de går in i en höstsäsong här nu. Som kanske Djurgården. Ja.
På tal om Sirius där. Det för oss in på det sämsta laget sett utifrån förutsättningar. Där tänkte jag avslöja mitt lag direkt utan större omsvep. Det är faktiskt Sirius. Det här har inte alls gått som planerat för Forsman och company och för föreningen överlag, kan jag tänka mig. Det har inte alls gått som man har liksom velat. Och man befinner sig på nedflyttningsplats och i dagsläget, som vi har pratat om tidigare, vi har pratat om det ganska mycket, så lär man ju bli kvar där. Och blir man där så är väl ett stort misslyckande ändå sett till ambitionerna man har med A-lagsverksamheten i den föreningen. Kanske inte så stor besvikelse sett till liksom vad man ändå har på pappret då. Liksom, det är ju nästan ett juniorlag man förfogar över. Men ändå liksom. För mig har det varit en stor besvikelse den här säsongen. Det får bli mitt val i alla fall. Vilket är ditt?
Ja, samma sak där. Stryker under på allt du säger. Det är Sirius rakt av. Vi visste att det inte skulle vara ett slutspelslag. Visste att det skulle ta lite tid. Det här. De hade börjat om. Det skulle bli en hel del utmaningar. Och kanske en kämpig säsong. Men att så här ligga så här pyrt till nu. Och missbedömd räkning. Tjafset här med Oskar Domberg och Patrik Rocka. Som har kritiserat. Vårt kritiska till olika saker i tidningen och så här. Det är katastrof och allting egentligen. Och bli av med Forsman och så där. Det är gigantiskt misslyckande. Det kan faktiskt inte. Jag tycker de har kommit undan alldeles för billigt Sirius. Men det är katastrofal hantering och rent sportsligt av av föreningen. Och jag ser inte hur det inte ska bli allsvenskt spel faktiskt. Vilka lag ska de besegra? Den enda spelare som levererar i offensiv väg är Kevin Sörling. Vi har inga andra bakom det. De är iskalla allihopa. Kasper Broby, vart är han någonstans? Micke Jansson, vart är han någonstans? Christian Sandsund försöker, men det är på tok för dåligt. Max Sjöman, en av lagets bästa spelare. Vad säger det egentligen? Ja, nej, jag tycker det är katastrof helt enkelt.
Vi har ett lag kvar att utse innan vi klarar med den här kategorin, och det är damserien. Det är sämsta laget utifrån förutsättningarna liksom. Innan vi glömmer det, vad har du kritat ner där? Jag vill spara mitt till sist. Jag är inte säker på det, men jag tror att vi har samma lag där.
Ja, om jag säger att vi åker några mil söderut och stannar där, vad säger du då?
Okej, ja, nej, men då har vi inte samma ändå.
Nej, jag väljer att stanna. Vi åker inte så långt, men vi åker till Täby. Vi fastnar, lägger blicken på Täby. 2 segrar på 12 matcher. Ligger i ingenmansland nu tillsammans med, ja, jag vet inte om man ska säga Nacka där, men Falun och Mora i alla fall. Har varit otroligt bleka och lyckas inte riktigt få till det. Jag vet inte om det är för tid att säga flopper nu, men Mikaela Sponjarova har inte riktigt tagit en framträdande roll som man har hoppats på. Julia Kronel försöker. Lisa Karlsson har väl varit okej. Okay. Alltså så. Men jag tycker det är alldeles för dåligt. Täby är på väg åt helt fel håll.
Ja, jag håller med dig helt och fullt, men jag har ändå valt att ta Falun här med tanke på hur de skrevs upp under liksom innan säsongen började och var de står nu, så är det helt enkelt för dåligt tycker jag. Och det kan man, det spelar ingen roll hur många vi eller jag har slagit på den trumman, men det kan de käka i sig tycker jag, för att det är uselt. Man förväntar sig mycket mer av det här laget. Om vi pratar om att Rönnby inte ska vara det tredje bästa laget sett till vad de har liksom, även med all respekt för Johansson och Wickman, så är Falun ett det är för dåligt helt enkelt. Och jag vill ju se en uppryckning här, men det är ju höstens sämsta lag vi ska bedöma eller ranka, och då hamnar de här. Sen hur det ser ut i vår, det får vi se då. Finns alla anledningar att tro att det kommer att se annorlunda ut då liksom. Men just nu så är jag rätt nöjd med att säga att det är för min del är det sämsta laget sett till förväntningarna. Vi rör oss vidare till den sista, det som jag sparat till sist. Det bästa, eller?
Nej, det är det inte. Vi har faktiskt en rookie-kategori att gå igenom lite snabbt också.
Ja, det är sant. Det är sant.
Det ska vi göra. Och där har jag återigen, vi börjar på damsidan. Jag har 2 spelare som jag inte kunnat skilja på. Det är Jönköpings 16-åriga bollgeni Mira Markström, som många säkert redan vet, men hon spelar också hockey i HV71, helt otroligt, och gör det väldigt bra där faktiskt också. Gjort ungefär 1 poäng per match tycker jag, klivit in ganska omgående och vi satte avtryck rejält. Hon har varit, märks nu, hon har saknats tycker jag i Jönköping. Hon har inte spelat alla matcher riktigt. Otroligt kul att se. Född 05 tror jag. Är väl en av de första 05-erna i SSL, va? Eller?
Ja, det lär stämma.
Det lär stämma. Ja, vi har inga annat namn på det. Men hon delar den här platsen med en ung finska. Ulla Valto i Kaisermora. Utan någon anslags backen som har klivit in och får spela både back och center tror jag, och gjort det väldigt bra trots sin ringa ålder. Tycker hon har varit en av Moras bästa spelare helt enkelt. Faktiskt har tagit mycket ansvar trots att hon är så ung fortfarande, 19 år. Ja, jag tror att det kan komma mycket mer från henne framöver. Och det, ja, bygger på med den här finska traditionen. Kanske en arvtagare till My Kipple på sikt. Vad vet jag, men det känns inte helt orimligt i alla fall när man sett den här under hösten.
Med andra ord så kommer Torengruppen värva henne om 2 år.
Ja, det lär väl landa där då. Kippele sticker hem till Finland eller då Schweiz, då kommer Valt och läsa. Det är så Torengruppen jobbar, eller hur?
Ja, precis. Exakt, det lär vi säga ändå. Nej, men bra liksom utnämningar där tycker jag. Jag har ju inte valt någon årets rookie faktiskt, så det här är ju din show helt enkelt. Men jag kan inte säga att jag på, alltså med tanke på den åldern som Mira Markström har, så är det ju, tycker jag att hon ska ta det priset själv, utan att dela det. Det är sannolikt imponerande hon har gjort i Jönköping. Säger väl också någonting om det svaga laget om Jönköping ställer upp med också, eller?
Ja, lite, absolut. Det är ju tämligen profilfattigt egentligen. Det finns ju några som har gjort det ganska bra där. Greta Koponen, Emmy Romedal, Emmy Thorsson. Det finns några som har gjort det bra, men det är ju, det finns ju inga profiler tyvärr. Ja.
Herrarna. Vad
har vi en annan kille?
Ja.
Har vi en schweizisk ung back. Och det är ju då inte Nikola Bischofberg, för han har gjort x antal säsonger i SSL redan. Men vi har Jan Byrke i Kramarsund som har kommit in här tycker jag och gjort det väldigt stabilt och bra. Eller?
Ja, nej, men absolut. Han är väldigt bolltrygg, Sveitsjön. Det måste man säga. Han har väl, han spelar väl i PP:t också och verkar ju ses som ja, deras nya, vad ska man säga, speldirigent tillbaka. Liksom, han har väl tagit över en fana lite grann efter Tobias Lindström, känns det som.
Ja, är det så pass alltså? Han spelar, har han fått så många PP-minuter?
Ja, men det har han fått, i alla fall de matcherna jag har tittat. Och Lindström har väl inte alls haft den här impacten då heller. Alltså den här säsongen, jämfört med vad Birke till exempel har haft då. Jag tycker jag ser den här 71an överallt på planen när de matcher jag liksom kollar. Och då menar jag inte att han springer så jävla mycket, för han är ganska trög. Men han har bollen ganska mycket och står för väldigt mycket assist. Så det, ja, jag tycker han är inblandad väldigt mycket spelmässigt i alla fall. Så han har imponerat på mig. Så det är en vettig utnämning, absolut.
Ja, vi ska inte fastna mer på honom, men jag tycker han ser bolltrygg ut också. Han stressar sällan upp sig. Han ser väldigt lugn och fin ut med bollen. Fast han får glömma att han är 99 och sånt. Han är ganska ung fortfarande. Men han har väldigt mogen, man ska säga, för sin ganska unga ålder. Liksom. Han är väldigt stadig. Bra.
Han ser faktiskt äldre ut.
Ja, det gör han. Han ser rätt ut att vara 30.
Okej, nästa. Ursäkta, jag pressar på er. Men nu har vi i alla fall det bästa sparat till sist. Lär vi slå fast. Det här har du sett fram emot.
Verkligen, absolut. Det här har inte varit lätt heller, som man kan tro. Men det har varit väldigt kul. Och vi ska nu ta fram de 15 bästa under hösten här i dam och herr. Och jag tänker att du får gärna mata på. Men ja, du får välja. Vi kör väl en serie först. Så att, och sen så får vi se hur många vi har gemensamt. Jag har rangordnat dem till och med. Det är lite overkill kanske, eller?
Ja, jag vill inte ge mig in på den. Liksom. Det känns som en fälla som jag skulle gå i om jag skulle ge mig ut på den isen. Men
15 starkaste namn under hösten kan man väl i alla fall.
Ja, jag ska riva av dem. Och jag kan riva av. Ska jag göra så att jag river av dem i båda serierna? Nej,
ja.
Eller nej, fan, okay. Nej, så jag tar ena serien först.
Ja, ta lite ordning och reda för fan.
Ja, jag tar ena serien först alltså. Då har vi SSL Dam. Den 15 bästa den här säsongen har jag utsett Maja Ekström från Malmö, Vilma Johansson, Rönnby, Ida Sundberg, Pixbo, Maja Wiström, Thorengruppen, Vera Kauppi, Thorengruppen, Emily Vibron, Thorengruppen, Cornelia Fjällstedt, Thorengruppen, Mira Wickman, Rönnby, Kajsa Elm, Pixbo, Ona Kauppi, Thorengruppen, Amanda Berggren, Pixbo, Lisa Karlsson i Täby, Sofia Joelsson, Thorengruppen, Moa Gustafsson, Falun, och sen faktiskt Caroline Adelöv i Pixbo. Det är mina namn. Och då ska jag direkt säga att jag har alltså inte tagit med någon målvakt här, utan jag har gått efter mitt eget huvud och rankat, eller ja, helt enkelt tagit ut spelarna för att de är lättast att bedöma på det sättet tycker jag.
Ja, det är ju en ren och skär diskriminering här mot målvakterna. Jag står inte bakom det beslutet kan jag säga.
Nej, men du har inte dragit förutsättningarna så jävla, jäkla tydligt heller, så det får du skylla dig själv.
Det har varit luddigt, men jag tycker målvakter innan man spelar lika mycket som forwards eller backar.
Absolut, men jag tycker att det blir svårt när man ska blanda dem.
Ja, all right. Men du kommer inte undan, för jag har nämligen tänkt räknat med det och tänkt till lite här, så att, men du ska få, du slipper inte undan det. Men Caroline Adelöf, skrattar du lite? Du stannar upp där, du skrattar lite när du drog hans namn. Varför då?
För att konkurrensen är hård och jag vet att det kanske inte är rätt. Det är inget namn som hyllas eller får mest rubriker. Och jag kom på att det var ganska mycket, det var hög dominans från både turnégruppen och Pixbo på listan. Jag kanske har tagit i lite för mycket, insåg jag. Inget ont om Caroline Adelöf, så det vill jag vara tydlig med.
Nej, jag tycker hon är en väldigt nyttig spelare och gör det väldigt bra faktiskt. Så hon var väldigt fin igår faktiskt. Kika på.
Tycker att hon har haft en fin höst, så med det sagt så, ja. Men därför har jag heller inte velat rangordna de här spelarna, utan jag tycker att det är en rangordning i sig att de är med på den här listan liksom.
Och kan säga både du och jag har ju stora inslag att förena Pixbo i våra 15 kan jag avslöja. Men det är väl helt naturligt också när det ser ut som det gör, tänker jag. Det är ju inte konstigt.
Nej, det blir nästan intressantare då att prata om någon som är med från föreningar som inte är lika bra liksom, så. Eller från lag som inte är lika bra. I det här fallet Moa Gustafsson, Lisa Karlsson, Mira Wickman och Vilma Johansson. Ja, det är ändå seriens tredje bästa lag där, så det kan man väl kanske köpa. Men ja, då blir det ju dem. Men Maja Ekström då, ska vi inte glömma, från Malmö. Det är väl tre spelare där, Maja Ekström, Lisa Karlsson och Moa Gustafsson, som tillhör förening eller lag som inte ligger topp tre. Och ja, som sagt, det är väl nästan intressantast då att liksom ta fasta på dem. Men jag vill höra din lista nu.
Ja, då ska vi se här. Då har vi börjar med Vera Kauppi. Det är gruppens Vera Kauppi. Vi har Rumbis Vilma Johansson. Vi har två spelare från andra. Det är Elin Roos och Ellen Bäckstedt. Ellen Bäckstedt som har varit lite borta här nu, men jag tycker hon har gjort ett riktigt bra höst för att slå sig in här i de matcher hon har spelat. Hon har ju ruggit poängsnitt också, ett av de bästa i serien. Emily Wibron, Sofia Johansson, inga superskallar där. Ska vi säga, Kajsa Johansson är med på min topp 15 också, som vi har pratat om tidigare. Du hade Kajsa Elm, du hade Ida Sundberg, de har jag också med i laget. Jenny Axelsson från Kajs Mora, första keeper. Amanda Berggren från Pixbo. Maja Ekström från Falun. Nej, förlåt, Malmö. Och Maja Wiström, Torén. Emma Stenberg från Pixbo. Ona Kauppi, Torén-gruppen. Och andra målvakten här, Matilda Östlund Wissén från Sirius. Sen har jag ett par bubblare här också. Och det är som jag tycker förtjänar att nämnas i sammanhanget. Det är Schweiz landslagskapten Florina Marti i Pixbo som har gjort det fint, tycker jag. Inte, alltså, hon har gjort det bra. Helt okej, okay, liksom så. Ungefär som man hade förväntat sig. Och sen är det Moa ytterforward från Falun, förna Moa. Men jag har valt Jakobsson istället för Gustafsson, som jag tycker ska vara med här och få nämnas helt enkelt. Då. Det var de namnen, tror jag. Det gick fort.
Ja, här skiljer det sig lite. Det ser man ju. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja med. Men det är klart att en sån som Jenny Axelsson och keeprarna, kan jag känna nu att de ska in på en sån här lista.
Vilket för mig till en fråga nu till dig. På rak arm här. Vilka spelare, vilka målvakter ska lyfta fram här nu? Om du får ta ut de två bästa målvakterna under hösten.
De två bästa, ja, men då är det väl Lara Heine och Jenny Axelsson.
Ja, Lara Heine såklart. Ja, givetvis. Ja.
Det finns också en Stephanie Dahlberg Nacka som jag tycker är bra. Cornelia Palmer i Rönnby tycker jag också är väldigt bra. Men spontant, alltså Fällman är ju också bra och Östlund Wissén är bra, men de står, speciellt Fällman står i ett väldigt bra lag. Måste ju nästan vara tråkigt, alltså riktigt tråkigt att stå i det laget.
Vilket lag då?
Torén-gruppen.
Ja, igår var det ju ganska tråkigt.
Ja, jo. Det fick du till. Nej, men ska vi röra oss till herrarna?
Ja, absolut. Det kan vi göra. Det kan vi göra. Du kör på där också.
Här kan det bli... Vill du säga något? Nej. Här känns det som att jag är mer redo för debatt. Och jag har faktiskt... Ja, nu kommer det bli hett om öronen här. Men jag har faktiskt valt att gå med målvakter på herrarnas lista. Och den här dubbelmoralen, eller det här tänkandet, vill jag inte riktigt kännas vid. Men så har jag valt att göra i alla fall. Jag tycker det är enklare att plocka ut herrarnas lista, för att jag dels är mer hemma med herrarnas serie. Ser generellt sett fler matcher i herrserien än damernas serie. Och därav det här urvalet, tror jag. Men okej, okay. Utan inbördes ordning har vi Oscar Weisbach, Pixbo, Axel Hjelm i Thorengruppen, Daniel Hernandez, Thorengruppen, Johan Larsson i BK Dalen, Jonathan Edling i Helsingborg, Måns Parsjö-Tegner, Dalen, Hampus Ögren, Thorengruppen, Jesper Lindström i Kalmarsund, Kevin Haglund i Kalmarsund, Marcus Jonsson i Växjö, Simon Palmén i Linköping, Jan Byrk i Kalmarsund, Robin Nilsbert i Storvreta, Emil Johansson i Falun och Alexander Galante Karlström i Falun. Det här är också en lista som gjordes kanske en vecka sedan. Så nu vet jag, alltså, jag är inte helt hundra på att säga att den hade sett likadan ut om den hade gjorts idag. Men så här såg den ut då i alla fall. Har du några invändningar här?
Galante ska inte vara med, tycker jag. Johansson ska inte heller vara med. Vart alldeles för osynlig. Alltså, Galante har varit jättebra i höst. Men han har inte varit... Alltså, det finns andra som har varit mycket bättre, tycker jag.
Okej, okay. Nämn någon.
Ja, Anton Åkerlund hade du inte med, tror jag, i laget. Eller på listan. Du hade inte heller med Emanuel Maure som snittar över 2 poäng per match i Växjö.
Nej, 2 poäng per match är lite för dåligt, tycker jag.
Max Wahlgren.
Ja, alltså Wahlgren är... Ja, han är ju speciell. Han är ju väldigt endimensionell spelare, tycker jag.
Nej.
Tycker du inte?
Det är han inte. Ja, han är jättebra på att göra mål, men han är väl bra på annat. Han är också en playmaker av rang. Vilket
jo, men en offensiv spelare. Jag tycker att...
Ja, han är ingen defensiv klippa. Det har han inte.
Nej, det tycker jag inte.
Men det handlar inte om vem som du tycker är bäst överlag. Det handlar om vem som har gjort den bästa hösten för sitt lag.
Ja, men det är tuff konkurrens på de 15 bästa. Och bara för att man är mest poäng betyder inte att man är bäst.
Jo.
Nej.
Nej, men jag köper det. Men alltså, självklart inte är det så, men ja, jag tycker Galante, han får glida med lite grann sitt namn, tror jag. Johansson förstår jag inte alls.
Nej, Galante kan jag hålla med om, men Johansson tycker jag är... Han är fortfarande alltjämt de bästa backarna i serien, tycker jag. Även om han inte är lika dominant, så är han fortfarande otroligt bra. Galante kan ju kanske glida med lite grann på sitt namn. Han har ju... Känns inte riktigt som att det är samma Galante som för 4 år sedan, men ändå en väldigt bra målskytt, tycker jag. Dina namn då? Hur ser de ut? Vad tyckte du om Edling och Parsjö-Tegner förresten?
Ja, jättebra, jättebra. Kred för det ska du ha. Jättekul. Tack. Det borde ha varit de 2 VM-målvakterna.
Ja, det borde det ha varit.
Ja. Ja, men vi delar väl ganska mycket med det här. Det var mindre som skilde här, tror jag, mot förra listan. Men det var ändå något par namn där som vi inte hade med gemensamt. Axel Hjelm har vi gemensamt. Hampus Ögren, Oscar Weisbach, Felix Lambert, Kevin Haglund, Simon Palmén, Filip Eriksson, Robin Nilsbert, Jesper Lindström, Filip Langer, Kim Ganevik, Max Wahlgren, Manuel Maurer, Jonathan Edling och Anton Åkerlund. Sen, 2 bubblar här, Samuel Folkesson, Alman i Växjö och Sebastian Palmqvist. Evigt underskattade Sebastian Palmqvist. Det är ett case jag gärna skulle vilja lyfta mer.
Palmqvist i Mullsjö är väl tillsammans med ett par spelare där, alltså Hedlund och typ Ganevik, alltså det är ju fortsätter de ett par år till och sen lägger av, så är väl det tröjan i taket på deras karriär, eller?
Ja, det borde det verkligen vara. Absolut. De har ju, det är helt och hållet. De har ju varit de trogna hela seniorkarriären. Det kan inte se något annat. Det är, alltså ryggrad och hjärta har varit så i typ 10 års tid nu på samtliga. Alltså det är helt otroligt faktiskt att de fortfarande orkar dra det här majsloket. Men tröjan i taket är absolut inget annat accepteras.
Lägger märke till att jag hade inte Felix Ranver på min lista. Och även om poäng inte görs, alltså enbart bestämmer hur bra en spelare är, så är det en bra indikator. Men jag tycker att han är ganska mycket produkten av Weisbach. Sett till resten av sin... Nu är jag i och för sig en lista som görs på den här hösten, så det är inte rättvist att liksom ta med resten av, eller tidigare prestationer kanske, men det är ju ändå, när man tittar på hur han har presterat på SL-nivå, så kan man ju argumentera för att han är ganska beroende av sin omgivning. Det är inte riktigt enkelt att lita, man kan inte riktigt lita på honom i varje match. Så har i alla fall varit fallet. Nu verkar vi se en annan typ av spelare.
Ja, nej, men absolut. Han har ju haft en tendens för tidigare år att han försvinner ur matcher. Han försvinner också i perioder. Och han är inte så konsekvent i sitt spel, så i sin produktion ska jag säga. Han hade väl någon match för någon säsong sedan han gjorde typ 8 eller 7 mål. Liksom. Men det var också 70% av de mål han gjorde på hela säsongen. Resten av matcherna var han ganska iskall faktiskt. Han för mycket toppar och dalar där. Och alldeles för ojämn som du säger, men han visar ju också, klarar ju också av att spela här med Weisbach, så alltså det finns ju en bra spelare, men han har nog absolut lite mer studs tror jag i det samarbetet. Det blir intressant att se här längre fram i karriären tycker jag, vad är Lambert för kille egentligen, vad, för det är ju först nu när han har fått den här chansen i Pixbo som han faktiskt har producerat konsekvent.
Ja, vi får ju gå tillbaka till 2017-18 när han gjorde 33 mål som han var i närheten av det målsnittet han har nu. För sen har det ju varit ganska, ja det har ju varit bra, men inte särskilt, det har inte varit några extra, alltså extraordinära säsonger direkt.
Nej, men det har rätt i och för sig. Var det så mycket mål? Alltså, var det 33 plus 15 eller vad?
Exakt, precis.
Ja, det var en riktigt bra säsong i och för sig då. Det var ju sjuka siffror faktiskt.
Ja, men det är ju verkligen, alltså det är ju riktigt bra siffror. Men,
det är ju en bra
nivå. Ja, det är ju den bästa säsongen han har också. Sen som sagt har jag haft svårt att följa upp det, men den här säsongen lär jag ju allt av dem att göra det. Och det är intressant att bli säsongen efter den som kommer nu, om man fortsätter på den nivån eller om vi kommer att passera den här liksom upp och ner i producerandet. Men ja, väldigt spännande. Bra lista tycker jag. Spelat av dig. Du har lagt ner tid på det här, så det är kul att göra. Men jag måste då kanske säga så att vi drar i pluggen här. Och där har varit sammanfattande avsnittet av höstsäsongen 2021-2022 i SSL.
Ja, precis. Och med det här så vill vi önska er alla som har följt oss under hösten. Vi har ju redan haft en god jul förhoppningsvis. Och jag hoppas att ni får ett gott nytt år också. Att ni är friska och med oss in i 2022, och att vi hörs mer framöver helt enkelt. Det är vår plan. Vi ska fortsätta dundra på här efter ledigheterna. Vi tar väl nyårshelgen här och sen så kör vi kanske på. Får se om det blir något nästa vecka, men blir det inte det så blir det absolut ett veckan efter det. Det är väl vår tanke i alla fall. Och, ja, tack så jättemycket ni som har varit med oss under hösten.
Vi hörs snart igen. Ha det bra.
Hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.